Det gick. Ja, det ska inte vara för enkelt. Idag tänkte jag att jag skulle predika om förundran, om att vara förundrad. Och då tänkte jag att jag skulle börja med att ge någonting att förundras över. Och det är mina skosnören. Jag har blinkande skosnören. Ja, ni längst ser kanske inte ser. Tack, tack, tack. Jag kanske ska göra dem så bara lyser, så de är lysande. Jag fick de här av mina barn när jag fyllde år. Fick jag skosnören som blinkar. Och då så frågade de, ja, men, när tycker ni att jag ska använda dem? Då sa de det att du kan väl använda dem när du predikar. Så att ja, då får man ju göra det. Och de här... Och vad passar bättre än vid jul att använda ett par blinkande skosnören? Lite som julgransbelysning. I alla fall så tänkte jag prata om förundran idag. Men jag tänker att vi ändå börjar med att be tillsammans innan jag börjar. Ja, Herre, jag tackar dig för att du är här i den här stunden, Herre. Jag tackar dig för att du möter oss här där vi är, Herre. Mitt i våra liv, Herre. Mitt i all julstress och allting som vi står i, Herre. Jag tackar dig för att du vill komma oss nära idag, Herre. Jag ber om att du ska öppna våra hjärtan, Herre. Och att vi ska få möta dig idag i den här gudstjänsten. Och i det jag ska dela idag, Herre. Tack för din omsorg och din nåd, Herre. Tack för att du är här just nu. Amen. Jag tycker att det har varit en intressant vecka i media den här veckan. I tisdag så läste jag i Dagen att det som trendar just nu bland unga, det är Jesus. Och de räknar med att Jesus kommer trenda ännu mer under 2025. Och det är ganska otroligt. Man tycker ändå att jag blev förvånad. Okej, att andlighet trendar, det brukar det göra. Men just Jesus, att Jesus trendar. Och sen då på kvällen där, när man tittar på Aktuellt, så tycker jag det var ännu mer märkligt. För att den stora debatten på Aktuellt i tisdags var, finns Gud? Och då hade vi Expressen på ena sidan med Joel Halldorf. Och vi hade Erik Rosén på andra sidan från Aftonbladet. Och så debatterar man. Finns Gud? Det trodde jag aldrig att jag skulle vara med om. Att man skulle i bästa sändningstid diskutera om Gud finns. Så jag blev förvånad. Och man kan ju tycka att det har sett mörkt ut för kristen tro på senaste tiden. Men det kanske är förändringar som är på gång. Och jag tänkte, vi läste ju tidigare här från Jesaja, och jag tänker att vi ska läsa från Jesaja 9 och vers 2. Där det står om det här, att det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Och kanske är det nu som vi ska få se ett ljus i Sverige. Men det stora är egentligen inte det här att man debatterar Jesus eller Guds existens på bästa sändningstid. För det som verkligen förändrar människors liv, det är det personliga mötet med Jesus. Och det är tack vare att Jesus blir människa som gör att vi kan möta Gud på ett sånt sätt. Och det är det som hela julen handlar om. Hela julevangeliet handlar ju om egentligen att Gud blir människa. Och vi läser vidare i Jesaja 9, i vers 6, lite längre ner där. Där står det, och det här är ju en klassisk text som vi brukar läsa vid jul. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Det är barnet som blir fött som förändrar våra liv. Det är sonen som blir given som gör att världen ser annorlunda ut. Och det är på hans axlar som herraväldet vilar. Han är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Och det är bara genom att möta Jesus som vi kan se vem Gud är. Jesus är ljuset som lyser i mörkret. Och julens glada budskap sa jag att det är att Gud blir människa. Och Gud möter dig där du är, mitt i ditt liv. Inte på avstånd och inte långt borta, utan han kommer till dig. I Jakobs brev 4 och 6 så står det att närmare Gud så ska han närma sig er. Och i Isaiah 55 och 6 så står det att sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är nära och han vill möta dig. En annan sån här klassisk text som vi brukar läsa i jul är ju i Zakaria. Jag tänkte så läsa Zakaria också. Zakaria 2 och 4. 2 och 10 menar jag. Gläd dig och jubla, dotter Sion. Ser jag kommer och tar min boning hos dig, säger Herren. Och det är det som är fantastiskt också, att Gud kommer till dig. Och han vill inte bara möta oss vid ett enskilt tillfälle, utan han vill ta sin boning hos dig. Och det är därför julevangeliet är ett glädjebudskap för oss. Och ibland tror jag att vi underskattar det här julevangeliet en del. Det har blivit så självklart för oss. Och vi tänker inte på hur speciellt den här berättelsen är om att Jesus föds. Vi har hört det så många gånger och kanske har svårt att ta till oss vad det egentligen är det innebär. Och hur fantastiskt det är att Gud blir människa. Och min bön är att vi ska kunna återförundras över vad det är att Gud blir människa och tar sin boning ibland oss. Att vi ska få se Guds härlighet och det miraklet som hände i Betlehem. Det är någonting som vi inte kan förstå. Hur Gud blir människa och föds sitt stall. Och det som är så märkligt med det här är ju att Gud som är liksom alltings ursprung, han är den som upprätthåller världen. Han är liksom så stor och så mäktig att det är han som kommer ner och blir människa för att möta dig och mig här och nu. I Kolosserbrevet 1 och vers 16-17, där står det så här om Jesus. Att i honom skapades allt. I himmel och på jord, synligt och osynligt, troner, herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han fanns före allting och allting hålls samman i honom. Hur är det möjligt att Gud blir människa? Det här var ju, när Jesus kom och när Jesus levde så var det här något otroligt märkvärdigt. Eller märkligt. Någonting som de flesta människor hade svårt att förstå. Hur var det man menade? Och kyrkan diskuterade det här långt efteråt. Vad är det egentligen som har hänt? Är Jesus Gud? Är Jesus människa? Hur kan det här lilla barnet som låg i en krubba vara Gud? Och Gud, han vänder ofta upp och ner på på det som vi trodde att vi visste. Och ju äldre jag blir, desto tydligare tycker jag att det är att Gud finns där jag minst av allt anade. Och när man avbildar Jesus, de här bilderna på Jesus, så är de vanligaste bilderna är ju det här lilla Jesusbarnet i krubban. Eller när Jesus hänger på ett kors. Och det kan man ju fundera på liksom. Att om man vill avbilda Jesus, ofta så vill man göra det för att man vill visa hur mäktig och hur stor Jesus är. Och då kan man fundera på det. Varför avbildar man honom då när han verkar vara som svagast? När han är det nyfödda barnet. Eller när han är besegrad av sina fiender. Och de hänger upp honom på ett kors för att förnedra och döda honom. Och hur kommer det sig? Det här lilla nyfödda barnet. Det kan ju ingenting göra. Det är ju helt beroende utav människor runt omkring. Hur kan det här vara våran Gud? Och när jag var yngre så tyckte jag att det här var ganska jobbigt med det. Eller jag tyckte det var jobbigt med fokuset på Jesusbarnet. Jag tyckte att det var bättre att fokusera på det som var lite roligare. På Jesus som någon som var mäktig. På den uppstående Kristus. På lejonet av Juda. Eller på profeten som gör under och tecken. Någon som var mäktig och som jag kunde följa och efterlikna, tänkte jag. Att Gud... Men då insåg jag inte att det som hände på den här julnatten, den första julnatten, det är det som är det största undret. Att Gud blir människa och tar sin boning ibland oss. Gud blir människa och möter oss där vi är, mitt i livet. Att Gud, den som upprätthåller hela universum, blir människa. Och jag fortsätter att fråga, hur är det möjligt? Och det här är ett mysterium som vi inte kan förstå. Vi kan aldrig liksom lägga ut det och analysera det på något sätt. Det är någonting som är för dolt och omöjligt för oss människor att greppa. Omöjligt att förstå. Och den kristna kyrkan, han har alltid talat om mysteriet. Om det som är oförklarligt och det vi inte kan förstå. Vi kan inte förklara vem Gud är. Vi kan bara erfara honom. Jag tyckte det var också tydligt i den här debatten i tisdags när man diskuterade i Aktuellt om Gud finns. Att Joel Hallor som var Expressens talesman för att Gud finns. Han försökte inte ens komma med argument för att Gud finns. Utan han började erfarenheten. Han menade att vi inte kan undersöka Gud på samma sätt som vi undersöker fysiska ting. Ibland så väljer vi att bortförklara mysteriet. Och vi hittar på en förklaring och på det vi inte kan förstå. Men jag tror att vi behöver låta mysteriet vara ett mysterium. Och jag tror att vi behöver lära oss att förundras över det vi aldrig själv kan rymma. Över det som är större än oss själva. Och det är förundran som vi kan se Gud. Guds erfarenheten, den saknar ord. Försöker vi förklara Gud och förklara vem han är så glider han ifrån oss. Gud är större än allt vi kan tänka och allt vi kan förstå. Men ju större vi gör Gud, ju lättare är det att han, ju längre bort kommer Gud. Och i det här upphöjda guden så kan vi inte riktigt möta honom. Och det är det som gör att Gud blir människa så oerhört stort. För att genom att Jesus kom till den här världen så kan vi möta Gud. I Jesus kan vi möta det som vi anar men inte kan förstå. Och lärjungen Johannes, han skriver ju om det här juldagsundret i sin prolog till Johannesevangeliet. Och då skriver han en lång text. Och bland annat så skriver han så här. Att i begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt det som finns till. I ordet var liv och i livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han som var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Och den här texten, det är ju närmast en poetisk text om hur Gud blir människa. Och det finns väldigt många anspelningar på Gamla testamentets texter här vid. Vi ser i början, med i begynnelsen fanns ordet, i skapelseberättelsen, hur i begynnelsen skapade Gud världen. Och vi ser också anspelningar på Jesaja 9 som vi läste här i början om ljuset som ska komma för det folket som vandrar i mörker. Och hur Jesus är ljuset. Och på Zakaria ser vi också anspelningar med att Gud ska komma och ta sin boning hos oss. Och många gånger så får ju det här poetiska språket, det rymmer många gånger mycket mer av verkligheten än vad de många orden kan göra och de många förklaringarna kan göra. Poesin kan hjälpa oss att se undret som finns runt omkring oss. Max Weber, han var en tysk sociolog på slutet av 1800-talet. Han menade att vetenskapliga framsteg ersätter de magiska förklaringarna av världen med förnuftiga förklaringar. Han kallade det här fenomenet för att världens avförtrollning. Vi kan ju numera beskriva världen, hur den fungerar, och därför behöver vi inte längre bortförklara hur världen är med religion eller med magi. Och nog är det lite så att vissa saker förlorar sin magi när vi får höra en förklaring till dem. Lite som att sluta tro på tomten. Jag har en vän som ser det lite som sin uppgift att återförtala världen. Han gillar den här berättelser och sagor och tycker om att se magin i världen. Han vill fortsätta att förundras. Och jag tror att det kan vara en bra strategi. Men egentligen så är det lite konstigt det här med att vetenskapen skulle avförtrolla världen. För det enda vetenskapen gör är ju att beskriva världen, hur den är, hur den ser ut och hur den är. Vetenskapen förklarar aldrig varför världen är. En annan, Ludwig Wittgenstein, som var en österrikisk filosof första hälften av 1900-talet, han skriver på ett ställe där att det mystiska är inte hur världen är, utan att den är. Det mystiska är inte hur världen är, utan att den är. Och det kan man stanna upp och förundras över. Bara det faktumet att världen är. Men vi är så ofta upptagna med frågan om hur, att vi inte ser undret runt omkring oss. Och den här Wittgenstein, den här filosofen, han är en rätt intressant person av många anledningar. Han började intressera sig för filosofi när han var i 20-årsåldern någon gång. Och kom snabbt in och han hade en talang för det här med filosofi och logik. Och han sågs lite som ett geni. Och det gjorde det att han tänkte att jag ska lösa alla de här filosofiska problemen på ett enda liksom, bräda, tänkte han. Så han sagt gjort, så han var i 20-25 års åldern, så skrev han en bok, en ganska kort bok. Och det här kan jag tycka att var ett ganska så ambitiöst projekt att lösa alla filosofiska problemen på en gång så här då. Lite högmodigt också med tanke på att det här har ju människor ägnat sig åt i tusentals år och inte lyckats. Men han tänkte att det fixar jag. Och han skrev den här korta boken och sen när han hade skrivit den boken så tyckte han, då ansåg att jag har gjort det här, nu är jag färdig med det här. Så han lämnade filosofin efter när han var i 30-årsåldern då, ungefär då, för då hade han ju löst uppgiften. Och det är lite, ibland kan jag önska att jag hade det där självförtroendet. Att bara känna att jag kan nog göra, även om ingen annan gör det och ingen annan tycker så. Så han är en imponerande person. Men efter ett antal år där så återvände han till filosofin, Wittgenstein, och börja fundera igen. Det här, då han blir lärare i filosofi och han blir professor i Cambridge i filosofi, och han fortsätter och börjar arbeta på ett nytt verk som han kallar för filosofiska undersökningar. Men när det här verket skulle publiceras, då drog han tillbaka publiceringen, och han publicerade aldrig, utan det här verket publiceras efter Wittgensteins död. Och vad som är intressant här är att hur Wittgensteins ton förändras. I sitt första verk så är han så här självsäker. Han ska lösa hela världens problem och han vet precis hur han ska göra det. I det andra verket så är han betydligt mer ödmjuk. Bara den här titeln, filosofiska undersökningar, säger någonting om tonen. Han kommer inte med färdiga svar, utan han gör en undersökning. Och i förordet till den här boken så då skriver han det att jag hade gärna åstadkommit en bra bok. Det har inte blivit så. Men den tiden är förbi när jag kunde göra den. Där jag kunde att förbättra den. Och det här tycker jag är lite fascinerande. Hur ytterligare insikt och erfarenhet kunde göra honom mer ödmjuk. Han insåg att det inte var så självklart det där han först hade tänkt. Och samtidigt så tycker jag att det här som Wittgenstein briljerar genom att lägga in en osäkerhet i vad vi som människor kan förstå och uttrycka. Det finns ett utrymme för det som är större än människan själv. Om man överför det här på det andliga planet och på det andliga livet så kan vi ibland tänka att det är de som är självsäkra är de som har den största tron. När människor kommer med färdiga svar där allt är svartvitt och självklart så tar vi det som ett tecken på en stark tro. Jag tror att det är fel. Det tyder mer på en oreflekterad tro som behöver fördjupning. Den som har den största tron tror jag är den som ser mysteriet och förundras. Den som inte försöker bortförklara svårigheterna utan väljer att även om man inte förstår försöka följa. Den som glädjer sig åt miraklet att Gud blir människa och inte försöker bortförklara det med logiska resonemang. Den som följer med herdarna under julnatten för att möta det nyfödda Jesusbarnet som ligger i en krubba. Den som inser att han aldrig kommer kunna förstå men väljer att låta sig förundras. Den som vågar lita på barnet, att barnet i krubban är den som upprätthåller och skapar världen. Amen.